Tjenare.
Tänk om vi skulle spela in avsnitt 1 igen.
Vadå, en nyinspelning av avsnitt 1?
En sån remaster. Bättre ljud, bättre grabbar bakom.
Jag ska göra det. Det får vi läsa innantill. Liksom,
ett tag. Ja, just det. Vi får ju sån här trans... Vad heter det? När man i lyssnad form så gör man det till skriven.
Transkriberat.
Tack.
Ja, just det. Ja, för det blir mycket...
Ja. Hej och välkomna till avsnitt 321 av podcasten En präst och en mammut.
När det idag är 66 dagar kvar till jul.
Okej.
Okay. Jag fick precis veta det. Det var inte så att jag kom en nyhetsflash eller sådär. För jag har inga sådana flashar. Men jag såg det på Facebook just nu. Det är 67 dagar till jul stod det. Och det var ju 17 timmar sedan det lades upp. Så det måste ju vara 66 dagar nu till jul.
Ja. Ja, du skulle kunna vara en sån man som har en app som heter nedräkning till julafton. Det måste finnas en sån app.
Ja,
som bara är ett
förut fanns det ju en Facebook-sida, en hemsida
ja, som men det måste med, men det, finnas.
Ja. Ja, jag måste kolla det.
Där man kanske som är lite bred, man kanske också kan ha så olika inställningar man kan ställa för
till födelsedag eller påsk eller vad nu ja. Ja, just det.
Till
nästa avsnitt av en podd som heter
precis.
En präst och en
mamma. Just det, kul om appen bara är nedräkning till julafton. Ett räkneverk.
Varje dag, pling, kommer upp så här. Tomten är närmare, tomten är ändå närmare.
Tomten står i hörnet. Hörru du, nu ska vi spela en podd och inte bara stå här och tramsa. Det kanske blir en del trams. Det är ju skönt tycker jag att få stanna upp en gång i veckan och tramsa. Och vara allvarlig och djup och allt vad den här podden gör för oss. Och
absolut.
För att
det
ger
lite, lite terapi på arbetstid.
Mycket,
liksom,
mycket terapi på arbetstid.
Och det, före, under och efter podden så blir det lite så. Att man har, det blir lite terapi.
Ja, ja precis.
Man kräks ut en del som inte är poddmaterial innan eller efter. Och sen så är man lite mer. Om man säger att vi är lite mer friserade i själva podden så vill ju folk inte veta vad vi pratar om förr.
Nej, men du,
jag
har faktiskt lite samma känsla när jag går från podden som när jag har varit på handledning. Det är ju något annat såklart.
Ja.
För därifrån kan jag gå. Det tycker jag är roligt när man kan gå dit. Eller jag kan gå till min handledare och tänka stegen innan. Idag har jag inget att prata om. Idag, vad ska vi prata
om idag?
Och
pratar man
igen. Ja, så pratar man så. Oj, där var tiden slut. Och så går man därifrån och känner sig lättad. Jag är nästan alltid så här. Ja, skönt. Jag har fått en ny tanke, en ny vinkel på något problem jag har haft och knappt visste att jag hade och sådär.
Då brukar min handledare säga på sig, jaha, var det här du ville prata om idag, säger hon då.
Ja,
det visste jag inte att det var, men det var det tydligen.
Ja, tydligen
då.
Var det där vi hamnade. Nej, men det är likadant för att idag har varit en sån här dag där jag bara kört ihop sig. Och jag vet, nu pratar vi, jag kommer ner i tempo och sen kommer jag gå härifrån lite lättare. Man får lite perspektiv, man får prata om någonting annat liksom, något som är på riktigt. Jag började den här dagen, jag har en morgonrutin, du vet, jag ska ta den där tabletten och så ska det göras det. Så kommer jag ner i tåget, jag har glömt ta min tablett. Och så hoppar jag på tåget och så börjar jag svara på någon mail som var krångligt. Och så missar jag min station, så jag fick åka till en station, åka tillbaka, då var jag sen. Du vet, en sån där dag där man säger bara. Och sen hade jag massa chattar som jag fortfarande är lite svårt att få in i systemet. Alltså vi har ju bytt system som jättemånga andra till Teams. Så att vi har både mail och en chattfunktion. Och du och jag chattar ju nästan alltid fast på Messenger. Och det är ju lugnt för där är ställa någon fråga. Men det som är svårt här när det blir ett flöde är ju, okej, det var en fråga för 17 inlägg sen,
precis,
och det där tappade man bort. Så jag satt med dem och bara blev tokig, vill slänga ut telefon och alla medresenärer på tåget. Det gjorde jag inte. Och sen kom hit och så vissa dagar. Och då kommer man nästan aldrig kapp den dagen. Det måste nästan bli en ny dag. Eller en podd
emellan. För man är liksom
fel.
Man är fel. Ja. Det går liksom inte åt det. Men tänk om du hade varit Remus Lupin. Och du, den här tabletten har tagit var någonting som professor Snape hade gjort ordning för att du inte skulle bli varulv.
Ja.
Mycket, mycket värre. Så, på roligt. Tåget sitter där.
Ja, vad roligt. Det börjar växa ett klor.
Ja, ja, just det.
Eller inte, ja,
den
är inte
den där mannen som sitter där borta.
Han börjar bli väldigt hårig. Ja. Och lång. Stora tänder. Ja. Långa klor.
Ja. Ska du akta oss lite för den killen? Vi går av nästa. Vi går av i Rådmansgatan.
Nästa.
Nästa station.
Hur är du? Ja. Hur har du det?
Ja,
vad har hänt sen vi såg sist?
Jag har det bra, tycker jag väl, på det stora hela. Jag kom ihop med lite med en begravningsrepresentant. Ja. Nej, en begravningsentreprenörsrepresentant. Begravningsbyrårepresentant. Idag.
Ja.
Ja, skitsak förstås. Men ändå så här, ja. Vi hade haft en kommunikation innan, och för det skulle vara tryckta program, och det är alltid en sån här lite jag blir inte jätteglad alla gånger när de ska ha tryckta program, så att säga, så. Men då ska de ha det, och det gör byrån bra, så.
Nu kommer ju min fråga, så att ja. Jag kan släppa den. Är det inte alltid tryckta program? Vad har man annars då? Du har ingen,
jag har inga program alls.
Ja, du bara följer din ledning liksom.
Ja, precis. Just det. Precis. Det är ju vanligt med tryckta program, men det är långt ifrån alltid som det är så. Utan ofta så är det inte det.
Nej.
Frågar de mig så här, tycker du vi ska ha tryckta program? Då brukar jag säga att det behöver ni inte ha.
Nej.
Många har det, men ni behöver inte. Nej, och antingen kan byrån göra det till en kostnad, eller så kan ni göra det själva, som en del gör, trycka egna liksom lappar med vågen.
Och varför gillar du inte?
För att det just kan bli för fel? Att, ja, precis. Just för att det kan bli fel. Och står det där i programmet, så är det här jag har. Jag kan inte kasta om ordningen när det står i programmet. För då följer de den och säger, men vad gör han nu? Så här.
Såklart.
Och ofta så har jag en kommunikation med begravningsbyrån. För det mesta, 98% går det ju bra.
Mm.
För då pratar jag, så brukar jag säga så här, hade jag tänkt mig. Så skickar de tillbaka ett korrektur och så kollar jag och så blir det bra liksom. Sen så har det hänt någon enstaka gång att efter det att korrekturet har kommit så har de bytt musiker. Och då står det fel musiker på det tryckta programmet.
Nu börjar det komma upp.
Ja. Mm. Och det är kanske en småsak. Men det står det där, det som står i skrift ska vara rätt. Ja. Så kan jag tycka liksom. Så, men det är självklart ingen stor grej, utan vill de ha det så ska de klart att de ska ha det, men skulle jag välja så skulle jag välja bort det. Men den här gången så hade vi haft en kommunikation, och jag hade skrivit till begravningsbyrån så här vill de ha, och hon skickade inget korrektur tillbaka, utan sa, ja, men bra, då vet jag, då trycker jag det här. Ibland så skickar de korrektur till de anhöriga, men inte till mig, och ibland till mig och inte till anhöriga. Det är lite olika det här. Och det som var den här gången då, för att det som jag vet väldigt ofta blir fel, är att när man ska trycka, för de skulle ha psalmtexterna och Herrens bön tryckta i programmet.
Mm-hmm.
Och då vet jag att det väldigt ofta blir fel att man trycker den gamla översättningen av Herrens bön.
Oj, ja, det blir så. Ja, och då så gått mer och mer fram med varför du inte vill ha det.
Ja.
För att annars hänvisar du till psalmboken som ligger framför.
Ja, precis. Ja, precis. Och då, för allting finns där, va? Så att då behöver man inte ha det här programmet. Och då så, eftersom jag vet att det ofta blir fel med Herrens bön, så skrev jag så ut den och skrev särskilt liksom Herrens bön. Det kom parentes, vår fader, och så skrev jag den. Och så när jag kommer idag så tittar jag på programmet, och så har hon ändå tryckt in den gamla versionen. Och det här, som sagt, det här är ju nörderi kanske. Men jag har, det finns en anledning så att säga till att jag vill att det ska vara det nya. Eller det finns två anledningar. Innan, alltså så här, i vår kyrkohandbok som gäller nu, står det att man i första hand ska använda den så kallade nya, den är från 1981, vår fader, du som är i himlen. Och i andra hand, om man har pastorala skäl, så kan man använda den gamla översättningen, det, som är från 1917, för att någon särskilt önskar det. Innan handboken började gälla, när vi hade den gamla handboken, där var båda likvärdiga. Där frågade jag ofta, det finns två varianter, vi brukar använda den här, vad tycker ni? Och då var det många som valde den gamla liksom. Så, men nu frågar jag aldrig, utan det är en självklarhet. Det står i handboken, vi ska använda den nya, och då använder vi den nya. Och då så borde väl jag pedagogiskt ha sagt, gått fram till henne med den här och sagt att, bara så att du tänker på till nästa gång, att vi använder ju en annan nu för tiden.
Mm.
Men nu är jag inte riktigt funtat så, tyvärr. Jag blir inte jätteofta arg, men tyvärr är det så att när jag blir det så blir jag
för arg.
Så att jag snudd blir otrevlig, eller till och med över gränsen för otrevlig. Och så här, hur kan det komma sig att den här, fast att jag har skrivit, Nej, men det har du inte gjort. Du har skrivit den här. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte skrivit den här. Jag skrev den nya varianten. Och så. För det här, den här ska vi inte ens använda. Det här får vi inte ens använda. Det är enligt handboken. Ja, men de flesta använder det här gamla i alla fall. Ja, men det spelar ingen roll. För vi får inte använda den här. För den här blå. Och sen var ju den kontakten förstörd. Mm. Nej, vi sa hej då till varandra när vi skildes åt. Så det var nog okej.
Okay. Ja, men det är tråkigt det där. Alltså, förlåt, jag klart. Nej, det var kommentera din ilska. Ja. Nej, men jag har ju sett det här hos dig några gånger.
Ja, just det.
Och sen har jag ibland varit på konfaläger då. Det är kanske där jag har sett det mest. Och så när vi sitter på lunchen sen så brukar du... Att jag blev sådär.
Alltså,
jag kan också vara likadan. Men,
ja.
Men nu refererar vi ditt,
ja. Ja, just
ditt temperament humör, ja, som vi har på under luppen. Ja. Nej, men det, för jag ser alltid den ångesten, ett starkt ord, men du får efteråt.
Ja,
såhär,
ja, just det.
Det är så onödigt. Därför. Jag hade kunnat gjort det på den sättet, för att det var en skitsak.
Det hade blivit bättre.
Och förmodligen hade du fått ett bättre resultat. Hade du gått fram lugnt och bara... Nu blev det tokigt. Skickade jag till dig. Då hade ju förmodligen då hen varit så här: oj, förlåt, jag har gjort fel. Ja, ska tänka på det. Man går ju i försvarsställning när någon kommer.
Såklart. Ja, det skulle jag med gjort om någon
kommer. Ja, precis. Och då vill man inte lyssna liksom.
Nej.
Och så blir det bara en dålig eftersmak åt alla håll så. Men det är...
Och i konfirmationsläger som du säger, där har det ju hänt en annan gång. Det har också hänt i ledningsgruppsammanhang under det året.
Ja,
chefen var också i ett tillfälle där som inte var mitt bästa jag, så kan jag säga. Men som tur var så kände nog de flesta mig. Men inte alla. Så att det blir lite...
Men
hur som helst, som sagt, jag står för varje ord jag sa, men jag skulle inte ha sagt det på det sättet.
Nej, och det är det handlar om. Jag kan också hamna där... Men och så är det så jobbigt. Efteråt
varför gjorde jag det?
Alla orden står jag för. Men
jag tycker dålig version av mig själv.
Ja, och det vill man inte. Och ju mer man så här, man lär sig ju också tycker jag, för ju mer man utsätts för såna, alltså jag har ju varit så många år nu som inom det fackliga och förhandlat och Gud vet att jag kokar ibland. Och ibland, framförallt när jag var yngre, då svämmar det över. Liksom. Skällde ut en kyrkoherde, du borde avgå på nu på sittande möte.
Ja.
Och sådär. Och det hade jag inte gjort idag, utan lagt upp på ett annat sätt.
Så
att man blir ju också, när man stöter på samma situation, det är ju det som det handlar om. För att det här var en ny situation för dig.
Händer
det här nästa gång, då kommer du ha den här erfarenheten med dig. Och då så kommer du agera på ett annat sätt. Och likadant är för mig när jag har gjort fler. Det är bättre att jag lägger upp det. Alltså använder mina argument på ett skickligt sätt. För då kommer det landa väl. Än att såhär, det är dum huvud. Vad tänkte du med där?
Men det är exakt som du säger. För att som sagt, det är varje gång det är ny och man är oförberedd på att just det här ska hända. Det är då man tappar de här koncepterna liksom. Men har man gjort det en gång eller två, så vi det här är dumt. Varför ska jag skälla nu? Jag ska inte skälla, jag ska bara säga att så här skulle det ha varit istället liksom. Och men, så har det varit i många olika sammanhang.
Men om vi vänder på steken så att det blir en jämn grillyta, är det ofta du går ifrån och tänker, varför sa jag inget? Det är ju andra sidan av den här fina steken vi håller på till i det här. För det är ju också ofta man så här kommer, varför sa jag inte så där? Och så är alla människor nästan. Det finns vissa som är retoriska genier och så himla snabba. Men de flesta är inte det, utan kanske kommer efteråt. Så här, varför sa jag inget? Ofta går det inte att komma efteråt. Det kan gå att komma efteråt. Men oftast vill man göra det där och då.
För att
du har tappat momentum på något sätt. Om du kommer efter att, hörru du sa så här.
Det hände för 3 veckor
sedan. Ja, förlåt.
Och som då, min mamma kommer till mig och säger, ja, det där du sa för 10 år sedan, säger hon. Jag vet, när du flyttade hemifrån, då var det så här. Nej, så var det inte, men okej då. Det har hon suttit och tänkt på. Så ska hon ställa mig till svars 20-30 år efter. Ja, så där gör hon. Så jag vill inte vara min mamma. Nej, men alltså det är svårt, för att det har ju hänt såklart att jag har tänkt så. Men problemet är att det är just såna här situationer ofta som kan bli, när jag sitter och börjar liksom koka lite. Och så säger jag så här, ja, nej, jag ska inte säga något. Jag ska inte säga något. Alltså, men vänta nu, jag måste säga något. För det här är så tokigt, så jag måste säga någonting. Ja. Och då blir det då det blir så här. För jag har suttit för länge istället för att ta upp det lugnt och fint innan jag blir så där arg. Mm. Jag sa just det, jag använde ett personnamn på en tidigare chef som jag en gång hade. Ja. Så att jag ska bli mindre som den här personen.
Ja, just
för att den personen satt och kokade och kokade och kokade tills den personen fräste ut någonting och gjorde också sig själv en stor otjänst i det. Därför att alla reagerade. Vad arg den här personen blev plötsligt som inte hade sagt någonting på 3 möten tidigare. Liksom.
Och sen bara...
Så här.
Ja, det blir ju inget bra.
Nej,
för det är så jobbigt när man efteråt bara, varför sa jag ingenting där och då? Men det är också det, då kan det bli det där i affekt liksom.
Ja, så att precis. Så ibland är det faktiskt bättre att inte säga något. Men, det bästa är ju att man kan säga något fast något bra, något trevligt.
Precis. Jag hamnade i en sån här situation igår med en i min personal som så här ändrade på en grej fast vi hade bestämt.
Mm-hmm.
Och jag fick det i ansiktet. Och så här, gick jag därifrån. Tänkte jag så här. Men så hade vi inte sagt. Jag är helt säker. Jag vet inte klockslag men exakt vad vi bestämde.
Ja,
den här saken. Så att, men då tror jag det var ganska bra. Så jag tänker skriva det idag till den här.
Ja,
det, vi sa så här vid det här tillfället. För jag behövde nog sova på det. Inte ta det liksom
lite
där
som min mamma där alltså.
Nej men ja så nej, kanske nej, det handlar lite också vilken jag vill inte som chef eller så här hur det så det är så många som är så och så vill jag absolut inte vara oskön. Det finns det gott om andra chefer, det kan man undvika. Ja nej men ja, det är intressant när man lär sig om sig själv och ibland ibland är det inte roligt.
Ibland är det inte roligt. Nej.
Ibland tänker man varför har jag inte kommit längre?
Ja just det.
Ja, men, så vi är ändå vuxna kloka.
Det är
det som gör att
en gorilla inom bord.
Ja,
liksom.
Ja men jag vad är det? Som gör, ja och jag
lite då polerat på utsidan också så här, men inom bord en gorilla.
Jag har ju fortfarande, jag är ju så enkel neandertalare människa med så här, har jag inte fått sova om jag tränar dåligt och här framförallt har jag inte ätit. Då och jag vet ju det så här, nu missade jag lunchen. Var jag bara häromdagen till någon mig nära så märkte jag så här, gud vad otrevlig.
Ja.
Och så kan jag inte sluta. Och det är för att jag är hungrig.
Ja.
Så kommer hem, äter och då bara så här,
glad igen. Man skulle ju inte få gå lös egentligen.
Nej, men ibland är man så liten hundvalp bara så här. Du behöver få äta så, springa av det lite och så
kissa lite.
Ja, sen är det bra.
Bra.
Gärna klappa lite bakom örat någon gång.
Ja, det är inte fel alltså.
Nej, men får man inte det då blir man det är så dumt.
Ja, det är jättedumt.
Släpp inte ut oss. Låt oss bara podda och inte vara bland människor. Ah, ja, nu vart det skruvar och svängar.
Ja, det
var ju någonting jag tänkte på. Men det kanske jag kan komma tillbaks till. För det minns jag inte nu. Jo, det var bara kul grej. Jag gick här innan och om ett par veckor så ska vi i ett av husen bara rensa, gå och lösa. Så vi håller på att förbereda inför rensning. För det står saker sedan Jesu tid, strax efter Jesu tid, som ingen har tagit hand om. Idag hittade jag ett nytt rum. För jag gick runt med de som ska rensa. Det kommer liksom några utifrån och sen någon som internt. Så. Och då hittar vi den gamla
kyrkoskrivaren.
Ståendes.
Ja, så är ni här nu?
Oj, levande också.
Ja, just det där.
Nej, men jag hittade så gamla teknikrum. Med sådana här, vad heter det, liksom
faxar.
Feta dataskärmar. Ljusgrå eller vad de var, beige.
Just det.
Och då hittade vi ett lager med disketter.
Mm-hmm.
Och en av de här killarna som ska hjälpa till är väl typ 20.
Okej.
Okay. Ja. Alltså född in på 2000-talet blir man ju då. Och så här, vad är det här? Och hade sett det på bild. Och då var det, men jag kände mig inte gammal i alla fall. För jag tänkte, nej men det är länge sedan. Det var länge sedan vi hade disketter. Så stod vi där och försökte räkna. Okej, det går nästan 1000 disketter på en gig. Ja men du vet, vilken mängd och massor. Så att, vi hittade grejer där som det åker rätt bort till återvinningen.
Det kan jag förstå.
Ja, hörru du, vi kastar oss på någonting.
Ja, det är så här att nu är det oktober.
Jaha.
Och det är den månad när Svenska kyrkan har störst antal utträden. Står det här, och det visste jag också att det var så.
Och varför är det så? Det vet
därför
jag,
men att om man går ur före sista oktober så kan man undvika kyrkoavgiften under kommande år.
Ja.
Och då är det så att folk går in och kollar på nätet och så ska de gå ur Svenska kyrkan. Och då så kan de googla på svenska, gå ur Svenska kyrkan. Och då får de upp en hemsida som, jag vet inte vad jag ska säga namnet. Nej. Jag vill inte att man ska gå in och besöka, nej, den här sidan. Men det finns en i alla fall som tar betalt för att man ska få gå ur kyrkan.
Jag tror att det finns flera.
Det men finns det säkerligen
som kommer
flera.
Högst upp och
precis,
sök.
Det här är den som kommer högst upp, ja, exakt. Och då får man skriva in var man bor. Ja. Och så får man hem en ifylld blankett. Som man sen skickar in till sin pastorsexpedition, och får ju utträde. Och då kostar, tar de, jag tror, 390 kronor eller någonting för den här tjänsten. Om man istället för det tar sina små ben kanske och går till pastorsexpeditionen, så får man det här gratis. Kan man gå ur. Det är dumt att gå ur, men man, om man vill det så får man ju det. Och då kostar det ingenting. Så det här är ju en bluff. Alltså, det är klart, okej, de får lite hjälp, men den hjälpen de får är att de får blanketten ifylld. Sen måste de i alla fall skicka in den.
Själva, ja.
Själva. Så att de går inte ur Svenska kyrkan för att de fyller in den blanketten. Alltså, utan det ska ju skickas in och godkännas i alla fall.
Men det finns så mycket sånt här. Jag stod, vad skulle jag göra? Kanske var när jag skulle skilja mig. Och då, det är också en tjänst som kostar gratis om man gör det på rätt sätt. Men det kom också upp massa, vi hjälper dig med det, bla bla. Jag kommer inte ihåg, men det var också så här, bluff liksom.
Aha, aha.
Om det nu var det, jag minns faktiskt inte. Men det finns ju mycket, så mycket sånt där shit.
Det här företaget är anmält mer än 500 gånger, står det här. Och det, som du säger, det finns ju fler sidor, men det här är det som man hittar först.
En kollega till oss, skrev ett väldigt fint bra inlägg som delades mycket på Facebook. Inte präst här, utan präst i en grannförsamling. Om så här, nu cirkulerar det mycket om att gå ur Svenska kyrkan. Och då staplade upp allt det här är. Allt det här bidrar du till du liksom är kvar i fortsätter med ditt medlemskap. Det var väldigt fint så, och det är viktigt där tycker jag. Alltså när man står mitt i det som du och jag gör varje dag, så ser man ju inte alla delar. Men när någon stolpar upp det, ja just det, är du med så bidrar du till, det vet vi ju, men det är svårt när man är mitt i det, till det här i det kommande, när det handlar om det externa med ACT. Det här, det interna diakonin, barn- och ungdomsverksamheter, träffpunkter, bla 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 bla. Det är så sinnessjukt mycket grejer som blir möjliggjort eftersom vi har så mycket medlemmar.
Och då kommer vi nästan egentligen in på nästa artikel här, som är väldigt anknuten till den här, kan man säga. Men först då så ska jag bara avsluta med den här artikeln. Svenska kyrkans kommunikationschef säger att det är inte olagligt att ta betalt för en tjänst som egentligen är gratis. Men det skadar Svenska kyrkan att det finns företag som har det som affärsidé att tjäna pengar på att människor lämnar. Och det är klart att det gör, men det struntar ju de i. De vill ju att man ska gå ur liksom. Genom åren har många upprörda människor hört av sig. Men vad jag skulle skriva, eller säga, vad jag skulle skriva, säga det. Vi vet att om vi får tillfälle att berätta om Svenska kyrkans verksamhet så minskar benägenheten att gå ur. Vi vill också informera om att det är gratis för den som ändå går ur. Och det är ju det handlar om här, för att skickar man bara in där, då får man ju inte någon... Liksom. Och det är klart att som man tänker, nej, jag vill ut den här kyrkan, de gör ingenting för mig. Och då kanske det inte hjälper om man talar med kyrkan, och då bryr man sig inte om att få några argument. Men jag förstår att från kyrkans sida så att säga, så är klart man gärna vill berätta varför man inte ska gå ut. Men då var nästa artikel här. En Reddit-tråd. Jag antar att du känner till interforumet Reddit. Det gör knappt jag. Men det finns. Det är någon sorts forum i olika sidor och ämnen och så. På internetforumet Reddit postade en användare en tråd för att uppmana fler att gå ur Svenska kyrkan. Användaren länkade till Svenska kyrkans hemsida och skrev att man genom att gå ur kan spara mycket pengar. Men det var andra kommentarer som fylldes på under inlägget. Istället för att få medhåll möttes trådstartaren av många som vill berätta om varför de väljer att stanna kvar som medlemmar i kyrkan. Kyrkan var de, här är citerat då från det här forumet. Kyrkan var de som hjälpte mig socialt när jag var sjukskriven, skjutsade mig till sjukhuset och höll mig sällskap, gav matbiljetter till mig och andra som hade dålig ekonomi, som trodde och stöttade och gav plats att bara få vara istället för att lyckas. Som andrum bland det kommersialiserade och kapitalistiska skriver en användare och får stort medhåll. Svenska kyrkan gjorde ett otroligt arbete, skriver någon annan. Både vid min fars och min mors bortgång genom allt deras stöd. Ingen av oss i familjen är troende, absolut minst jag själv. Men om en liten slant i månaden erbjuder andra familjer samma stöd som jag fick så är det värt vartenda öre.
Fint, fint.
Och det, de fyller på med ytterligare sådana här. Så att, det här är lite fint. I den lilla kommunen jag bor i så bjuds det på frukostbuffé av kyrkan varje torsdag. Kostar 20 kronor. Vad roligt att se alla äldre eller bättre behövande sitta och samtala, äta sig mätta och belåtna. Är inte heller troende, har aldrig varit, men vill inte bidra till att ta sånt från samhället så jag stannar kvar. Har man inte råd... Ja, det här är roligt. Har man inte råd med någon tusing eller två om året så kanske man borde se över sin budget. Lägg ju mer på öl varje månad än vad kyrkan tar om året för tusan.
Det var bra.
Det var bra. Konkret.
Ja, visst. Det var väldigt bra.
Det var direkt ur folkdjupet.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, lek med tanken, kyrkan försvinner. Ja. Alltså, svenska kyrkan blir... alltså det är inte, vi är skilda från staten så jag vet vad jag säger nu, men vi blir ytterligare en liten frikyrka.
Det är
du kvar, det finns en pastor, då en präst som är, och sen är den lilla församlingen på 200 medlemmar liksom. Och inte den här samhällsaktören och allt det här som nämns här.
Just det.
Vad händer då? Folk förstår ju inte. För att du tror inte att du har en relation till det. Men det handlar om okunskapen. Skulle du veta, det här gör kyrkan för min granne. Och kanske inte det området där jag bodde då, men grannes granne. Fattar de andra runt som jag. Och när någon gick bort och kunde hjälpa till med begravning på ett värdigt och fint sätt och avslut så ska jag inte säga, utan det är väldigt viktiga saker, men det vet man ju inte, och därför så där är ju vår uppgift att kommunicera ut det bättre.
Ja, absolut.
Alltså visa på den här då som säger att jag lägger mer pengar på bärs än på kyrkan liksom, på en månad än vad jag på ett år. Skulle den crowden förstår liksom hur viktigt det är arbete det, så tror jag att man skulle, för det rör sig så lite, men det är där det blir också, vi står inför vi är mitt i en ekonomisk svårighet och den kommer säkerligen bli värre, folk får det tuffare, och då drar man åt liksom, man drar åt sitt eget, det blir ännu mer det här jaget.
Det
kollektiva släpper man lite på liksom.
Det har vi varit in på också flera gånger, just det här med den här individualiseringen av hela samhället liksom. Det handlar om jag, mig och mitt väldigt mycket, och då så ser man, de här tycker jag att kyrkan gör nytta, men annars så kan man säga ja, de får väl göra vad de vill. Alltså jag är inte så intresserad, för mig behöver de inte hjälpa liksom. Och då så den attityden kan ju finnas, och det är lätt att man såklart går ur. Sen så tror jag att jag har sagt tidigare lite fördomsfullt att de som har det dyrast att gå ur, eller att vara med i kyrkan, de som det är dyrast för, de har förmodligen råd också att vara kvar om de vill, så att säga. Så att det där beror lite grann på vad tänker man. Det är såklart inte alltid så, men generellt sett så tänker jag att har man en väldigt hög kyrkaavgift så har man också ganska mycket pengar. Så är det ju.
Ja, jag vet inte. Det Ja, nej, men det är ju vi som får bli bättre på kommunikationen och visa på vad vi gör. Det är mycket det handlar om.
Men
det har vi också sagt tusen gånger, varför, om du inte hade haft en relation till det alls, och så ser du det på deklarationen, för det syns där.
Ja, men visst, som vi har tänkt exempel, vi skänker varje år till Rådjursföreningen. Alltså varje år så tar de en avgift till rådjursvården i Sverige. Och jag har aldrig, jag har sett ett rådjur, men jag har aldrig liksom varit i närkontakt med ett rådjur på något vis. Jag har ingen personligt förhållande till rådjur, och de är fina, men jag klarar mig utan rådjur. Och så, om jag går ur rådjursföreningen så vinner jag 2000 per år. Ja, jag skulle överväga att gå ur rådjursföreningen. Ja. Så att jag fattar ju så. Sen tänka att man kan tänka att lite, ja, lite tänka ett steg till också. Att det kanske inte bara för mig det gäller. Andra kanske också gillar rådjur.
Ja. Eller, men många av de här kommentarerna som är, de har ju också fått ett personligt möte. Det är ju det. Det är ju återigen det. För jag sponsrar varje år Synskadades riksförening för barn och unga, heter den så. Ah, det ringer en trevlig tanta.
Ja, just det, det har jag berättat. Just det.
Så hej, det var Anna igen, vill du, så får du hem en julkökshandduk.
Om jag vill,
ja,
säger du då.
Ja, jag glädje, så jag vill gärna göra det. Och det handlar ju om att jag för 15 år sedan pluggade på folkhögskola. Det bodde en kille där som var synskadad, hade en ledsagare. Han var ung, liksom ett par år yngre än mig, eller min ålder. Och vi fick prova en dag med hans hjälp att vi fick köra sån goalball. Alltså det är ju sån synskadad bollsport som han var väldigt duktig. Okay. Men då fick vi inte se någonting.
Nej,
och sen ska du kasta och lyssna efter ljudet i den här stora bollen. Så. Och så fick vi prova och gå runt, jag tror att det var på skolans område, och prova att inte se någonting och hur det är liksom. Och sen såg jag hans kamp varje dag. Han var alltid så positiv, men det var ju en kamp liksom.
Ja,
så.
Ja, just det.
Och ja, med den minnet av, så kom jag nog alltid fortsätta. Men jag hade nog aldrig börjat betala till dem.
Nej.
För då hade jag kunnat ge till hörselskap eller vad som helst. Ja, men jag, det sitter något minne där och bara, just det, han, klart, jag kommer alltid vilja göra det.
Ja, men precis. Precis.
Ja. Jo, men det handlar ju om att få någon relation till det. Att någon ja. Det är svårt, Kjell. Det är svårt, men viktigt.
Det här är ju också en grej, det här har vi också varit inne på många gånger, att folk som då inte har någon relation till kyrkan men ändå väljer att vara med, då är det ju det här det handlar om. De bryr sig inte så mycket om vi har gudstjänst eller inte, utan, och hur de ser ut, utan det handlar om det här, ja, om vi då kallar det för välgörenhet, alltså goda saker, sociala saker vi gör i samhället. Eller som kyrkan gör. Och det är ju det är en sorts, vad ska jag säga, kyrkan har ju, det här vet ju, alltså alla i kyrkan vet ju att så här är det. Folk tycker att diakonin, alltså folk som inte går så mycket i kyrkan tycker att diakonin är det viktigare, medan folk som går i kyrkan sätter mera värde på, ja men, gudstjänsten
och det andliga livet liksom.
Det andliga livet,
Och där blir när
en sorts krock skulle jag säga.
Och jag tänkte sen så himla svår balansgång.
Precis.
Balansera det mellan.
För det skaver lite grann. Alltså jag är jätteglad åt det här såklart. Att folk tycker att kyrkan gör bra det. Jag vill vara med i kyrkan därför att de hjälpte mamma och sådär. Jättefin. Man blir glad på riktigt av det. Men det skaver någonstans lite
tron, skor,
att det inte man nämner tron eller andligheten eller någonting. För att då.
Nej, och det precis. Och det blir ju, för det finns ju många andra aktörer
och vener
som gör väldigt väldigt bra saker inom samma skrå som vi gör.
Precis. Vår unika del.
Vi delar hus här med Stadsmissionen.
Ja, just det.
Som är ännu tydligare profilerade på utsattheten, socialt arbete och så vidare. Och klart att man, alltså så här, har du ingenting relation till tron och kanske till och med negativ till det och vill, okej, då väljer jag att ge pengar till Stadsmissionen. Kan jag förstå?
Sen
är det helt olika saker, men det här är en väldigt svår balansgång som man nästan dagligen får så här deala med på något sätt. Alltså bara hur vi tänker, vi som är anställda och de frivilliga liksom, för vi har dem, jag har många äldre runt mig som är så här, ja men det är tron som bär det här. Och det är ju sant.
Det
är här vi ska satsa. Och så kommer den här som bara, vi måste jobba mer med det utåtriktade diakonala. Absolut. Och båda är lika sant. Liksom.
Vi
har den tid vi har.
För det är också en grej. Nej, det gör vi verkligen inte. Men alltså, det finns ju ändå en tanke. Eller att, det är ju så här att när det kyrkan gör, allt det sociala arbetet, diakonal, allt det här, kommer ju av tron. Alltså det är därför vi gör
absolut.
Det. Och det är därför det blir den här balansgången eller krocken eller vad man nu vill kalla det för. Liksom. Att vi gör det här för att vi är troende, vi tror att det här, vi, det här är vad Gud vill, att vi, Gud, att vi gör, vi är Jesu armar på jorden, som jag ofta väldigt, väldigt ofta använder bilden. Men från andra, ja okej, okay, de får tro vad de vill, men det viktiga är att de gör de här goda sakerna. Så att ja, nej, det är inte helt lätt. Men man ska inte gnälla heller, för nej, att det är jättebra att
det här... Precis. Men jag bara någonstans avsluta den här svängomen. För att vi får heller... Det har vi pratat om 1000 gånger, men låt oss göra det 1000 gånger. Vi får heller inte glömma bort oss själva och vår identitet. Jag har ett exempel. Vi har ju ett, jag har nämnt här i podden nu flera gånger, matundret som vi kallar det. Det är ju vi är väldigt kyrkiskt. Så när vi har gjort en liten text om det så här, och då har vi tagit det från när Jesus välsignade bröden och fisken och så. Det kan vi inte göra idag, men vi kan hjälpa. Ja, du vet, vi har en så. Jättebra. Och så mötte jag någon som sa så här, ja, fast det där namnet borde kanske inte sätta sig, för vad tycker de som inte är med i kyrkan? Det kanske blir sånt, ytterligare sånt hokus pokus, som kyrkan var citerat. Aha. Och då kokar jag lite, för vi är ändå kyrka. Men så jag försökte ta ett steg tillbaka, lyssna, vad säger den här personen? Ja, det har ju också någonting som är sant, för skulle det heta, nu vet jag inte, jag har inget annat namn Mathjälpen, nu är det en annan organisation som har det, ska vi inte använda, men säger det, så är klart att det är lättare att ta till sig för någon som inte har någon relation till kyrkan.
För hur mycket ska man slå knut på sig själv?
Ja, och det är ju den stora, liksom, mycket av den kritiken vi ofta får. Inte du och jag precis, utan Svenska kyrkan som organisationen. Det blir för löst i kanterna. Det ska vara för allt, och då blir det för ingen.
För ingen,
och är ni ens troende? Det komma då, det från andra kyrkor?
Ja, visst.
Nej, vi går inte magen. Nu byter vi spår, Kjell.
Ja,
har vi något annat spår att ta?
Vi har ett spår till, tror jag.
Ja.
Så här är det ju. Det här är ju väldigt internt, men det kanske finns liknande på andra håll. Men innan vi gör det så kan jag ta med det kort i så här, för jag drar mig lite för nästa. Utträdestalen är de lägsta en september månad sedan 2004. Människor som har lämnat återinträde, säger Jonas Bromander vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. I september lämnade 5346 personer Svenska kyrkan. Det är en rekordlåg siffra. 2002 kan bli ett år med jämförelsevis få utträden och många inträden. Ja, det är kul. Det är också något, det är en positiv nyhet.
Kul. Bra.
Människor lämnar, som har lämnat återinträde. Det är också en större bas av unga som blir medlemmar när de döps i samband med konfirmationen.
Ja.
Jo, vi har ju fått i kyrkan ett nytt intranät som har det förnuliga namnet Kornet. Nu talade vi båda finlandssvenska nästan. Kornet. Men Kornet är väl det roliga i det, antar jag. Och Kornet, ja. Ja. Och det lanserades igår.
Ja.
Det ska förbättra kyrkans kommunikation, står det här i kyrkans tidning. Men allt mer av informationen blir låst för allmänheten och de som saknar inloggning till intranätet. Alltså det här är ju, den 18 oktober får alla som har användare som är kopplade till en Microsoft 365 licens från Svenska kyrkan tillgång till det nya intranätet Kornet. Och jag behöver inte gå in något sån väldigt detalj på det, utan det här är ju någonting som vi har ju det senaste året här i den här församlingen, och förmodligen också i resten av Svenska kyrkan, mycket fullkomligt sköljts över av nya tekniska och digitala lösningar på saker och ting. Vi har redan varit inne på att vi har gått över till Teams och kommunicerar med det. Det finns, man rapporterar tid i Flex och det är mycket nytt som har kommit. Och lite för mycket på en gång, kan jag tycka, för att det är svårt att hinna sätta sig in i de olika sakerna. Men här är inte, men det här är alltså det första problemet är väl att man inte begriper sig på det, tänker jag, på någon av de här grejerna. Men det de fokuserar på här är ju att informationen låstes för allmänheten, det vill säga en form av
exkludering.
Men jag vet inte. Jag levde i den villfarelsen att det gamla internetet inte heller var offentligt. Jag trodde att det var bara vi som jobbade i kyrkan och hade en anslutning kunde gå in på det. Men tydligen så har man då kunnat åtminstone delvis Gå in på det även nu.
Pass, jag vet inte. Jag tror så här att för alla de som är förtroendevalda så tror jag att det var lättare att komma in i det gamla intranätsystemet. Slut på information. Ja, och här blir det ytterligare ett steg på något sätt för de som, för det handlar om de som är förtroendevalda, de har ju också tillgång till. Så att jag har svårt att se att det ska vara någon skillnad för gemene man. Utan det handlar nog kanske om förtroendevalda och volontärer. Vad vet jag?
För det står ju här att 365 kommer att användas för att sprida information och för att kyrkans anställda och förtroendevalda ska kunna kommunicera med varandra. Men då är det då att bara anställda, förtroendevalda och ideella som kan logga in på kornet kommer exempelvis att kunna se information om olika projekt.
Strunt samma.
Som sagt,
det är mycket som händer och det är svårt och det kan vi ha en egen podd om. Digitala utmaningar.
Kornetpodden.
Nu kastar vi oss på en andakt.
Och då är det så att den kommande söndagen är den 19:e söndagen efter trefaldighet.
1900:e
söndagen. 1900:e söndagen efter Jesu födelse. Och rubriken är tronskraft. Det här är en av de här långa texterna igen. Och dessutom en Johannes-text.
Då lutar jag mig tillbaka och tar ett djupt andetag och
lyssnar. Ja, snart kommer vi få höra dig snarka. Där Jesus kom gående fick han se en man som varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sen spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade fariseerna till sig mannen som varit blind och sa till honom: ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade: om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sa: du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade: ja, det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja så lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud så hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom: du föddes syndig allt igenom och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom och när han träffade honom frågade han: tror du på människosonen? Han svarade: vem är han, herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa: du har sett honom, det är han som talar med dig. Då sa han: jag tror, herre, och föll ner för honom. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda.
Det var jättelångt, alldeles för långt för att vi ska hänga med. Ja, men alltså, vi kan ju börja här. Jag vill att vi hoppar till del 1 alldeles strax. Men om vi går till det vi diskuterade nyss med de som inte har någon relation, så blir ju det här, vad är detta? Jesus spottar på marken, knuss, ögonen, och du kan se. Det är klart att det blir, hur ska, du och jag tycker att det här är svårt. Det brukar vi prata om med miraklen, såhär, vad är det? Och hur ska inte den människan tycka?
Just det, precis.
Och sen vill jag hoppa till del 1. Är det du eller dina föräldrar som har syndat? Står det inte något sånt?
Ja, precis.
Det är ju stark tobak att anklaga någon. Alltså, att leva, har föräldrarna syndat?
Vem har syndat, han själv eller hans
föräldrar? Alltså, det är starkt. Alltså. Tänk om du skulle predika det idag. Du kommer någon som är enarmad. Eller någon liksom form av kropps... nedsatt funktion. Va? Ja, det vart rätt. Och vad är det, du eller dina föräldrar som har syndat? Vi ska se om vi ska kunna välsigna det i alla fall. Vilken tid? Alltså det här var ju långt efter bara Jesu tid att man såg på det sättet att med arvsynd och så vidare. Men när man får det så här
svart på vitt i text läst för sig. Det blir verkligen starkt alltså.
Ja, ja just
det. Magstarkt.
Att... Och då är det ju ännu starkare att Jesus faktiskt svarar. Varken han eller han själv
visst,
har syndat.
Ja, jättebra.
Men sen säger han också, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Då kan man ju ta det på två sätt. Antingen, alltså vad betyder män i det här fallet? Och där skulle man behöva gå till grundtexten, tror jag. Men och det kan inte jag tyvärr. Men antingen så här, han har inte syndat. Men nu är det så här att nu råkar Guds gärning, alltså, ja, eller betyder det att han har fått de här skadorna, den här blindheten, därför att Gud vill visa någonting.
Ja.
Och det där är ju en ja, det, den tanken finns ju i kristendomen att Gud ja, vill statuera ett exempel, ja, liksom, ja. Och göra...
Absolut,
så,
absolut.
Och så, och jag har ju svårt att se det, liksom, att den här, Gud gör den här människan blind bara för att vi ska kunna förstå att Gud kan göra en människa seende. Det blir jättekonstigt.
Ja, det blir gudsbilden blir...
En väldigt skruvad gudsbild. Ja, men, sen bara för att återkoppla lite till det du sa där om den ovane kyrkobesökaren. Det här är ju också, till en dom har jag kommit hit i världen. För att de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda. Jesus har kommit hit för att göra de seende blinda.
Mm.
Det är ju också en... Alltså, det här är
nej, men, och det är det jag menar sen när vi... Också igen, vi ska inte tappa bort oss själva och vi ska inte hamna i något dike. Men kommer du på söndag och få höra den här texten.
Mm.
Först kommer du zoomna ut för att den är för lång.
Ja,
alltså det är på riktigt.
Är
så,
ja,
för att det blir för svårt språk och det är för många svängar så du kommer inte förstå. Om du inte sitter där och kan.
Ja,
alltså
precis,
du kan din bibel.
Precis.
Och det är ju många.
Ja.
Men det kommer också nya. Och det kommer sådana, för jag tänker framförallt när vi har barnkör med. Då kommer det ganska unga människor som är mitt i livet och främst där för att se på sina barn. Men får också paketet med sig.
Ja,
Och sen ska vi inte göra ingenting av det. Utan vi ska predika läran liksom.
Ja, just det.
Men när man möts av en sån här text, vad händer då? Ja, men vad är kyrkan?
Vad är det här?
Ja, jag vet inte var vi landar, men det vill ytterligare komplicera det här.
Visst.
Hur
man skulle vilja där att i det här fallet då.
Sen är det,
nej, men skulle vilja predika, om man ska predika utifrån det här, då är det ju, handlar det om att förklara. Alltså prata om
hur, exakt det skulle säga. Det blir prästens liksom uppgift att landa den här texten på ett bra sätt.
Ja, just liksom. Det. Prata så att de. Och där kan man ju då som präst välja olika varianter.
Ja.
Antingen en ren textutläggning, vad betyder det här och det här i grundtexten.
Ja.
Eller att man inte gör det utan mer att fundera på vad vill det här säga? Eller trons kraft, vad betyder
men
det?
Men det är också svårt, för du sitter där, så kikar, eller så här, det gör du inte för att du redan skriver i predikan. Men i ditt huvud kikar du runt där, ja just det, där sitter Gullan och Lelle som är bibelkunniga.
Ja, de är ju duktiga, Gullan och Lelle.
Ja, och då vill du inte heller att de ska så här... Och idag var han platt.
Nej, precis.
Det är den där balansen precis. Liksom också. För vem predikar vi? Det är där jag har hyllat dig 1000 gånger för det låter vara 1001. Nu har jag sagt det 2 gånger i samma podd. Det låter bli 1001. När du har konfirmationer.
Har
talet till konfirmanderna.
Ja.
Och, men allt du gör där är så anpassat för den ovan kyrkobesökaren. Du förklarar, det är tydligt. Det blir skratt och ett djup. Det blir hela paketet. Du är ju expert på det där. Men det är ju också, men förut hade vi ju att det var konfirmation på lördagen. Det var gudstjänst med konfirmande medverkare på söndagen. Och där vet jag att du inte alls kände dig lika bekväm med. För så här, vem predikar jag för nu? Predikar jag för Lelle och Gullan? Eller för lille Kalles föräldrar som har varit snälla och tagit sig dit hem på söndagen, som var så nöjda med lördag. Ja, så jag tycker det är bra att vi, för där blir det tydligt, det blir avgränsat i de här, och du gör det med den här, men en annan gudstjänst, då har du inte den möjligheten att rikta, liksom.
Precis. För det här är, det var en av våra musiker för länge sedan, som en gång sa, när vi hade haft en sån här gudstjänst för små och stora, eller familjegudstjänst om det hette då, att tänk, så här skulle alla gudstjänster vara. Men det går ju inte, för att vad säger Lelle och Gullan då? Om det bara är för att när man har en gudstjänst som är riktad främst till barn, ja men då riktar man den främst till barn och deras föräldrar, för att man blinkar lite åt föräldrarna
Absolut,
så att de också får med sitt. Men det ska vara på en sån nivå att barnen tycker att det här är kul.
Ja.
Men då Lelle och Gullan som har gått där i till 3 år i samma kyrka och har hört olika präster. De säger, vad är det här? Ja, just Lelle och Gullan, som ju inte finns, för säkerhet skulle vi berätta det. De skulle kanske förstå ändå, för de tycker att det är roligt att det kommer barn i kyrkan. Men någon annan som kanske inte går varje söndag, men rätt ofta och kan mycket, skulle ju säga, vad är det här för något? Eller en kyrkvärd, jag vill inte tjänstgöra ihop med den här prästen i det här sammanhanget, för han är alltid så platt. Och det är ju för att man då kanske har specialiserat sig på just barn och unga, eller så.
Ja, det är svårt, men ja.
Det är svårt. Då var det där poddbingo igen.
Ja, det är svårt.
Det är svårt. Jag ska sjunga psalm 774 och det är inte så svårt.
Bra.
Som när ett barn kommer hem.
Tydligt.
Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem.
Fantastiskt, jättebra.
Den är inte dum där.
Nej, det där var tydligt bra. Tack, vi började landa i något.
Göte Strandsjö, 1967. Text och musik.
Tack du. Och tack också kommunikationsenheten för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, kära lyssnare. Nu har ni lyssnat på avsnitt 321. Fortsätt lyssna.
Fortsätt med det, tror du ska säga. Ja, för det går ju inte,
nej,
för
nu tar det nu. Men lyssna
en gång till.
Ja, lyssna nästa vecka. Och fortsätt sen. Och sen tycker jag, stanna kvar i kyrkan och ta reda på vad gör Svenska kyrkan just hos dig. Det skickar jag med som en uppmaning till nästa vecka. Gå in på hemsidan om du inte liksom är aktiv. Gå och kolla, vad gör de för dig? Vad gör de för folket? Så att du får en bra bild. Hörrni, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.